A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Kvinnoliv. Kvinnoliv med Karin Björkegren Jones.
ADHD är en diagnos som ofta förknippas med stökiga pojkar, killar som inte kan sitta still och som stör. Men ADHD kan uttrycka sig på olika sätt. En ganska osynlig grupp med ADHD är kvinnorna, där det också har skett en ökning av diagnosen. Hur drabbas kvinnor av ADHD? Och hur är det att få diagnosen i vuxen ålder? Ja, i det här avsnittet pratar vi ADHD ur ett kvinnligt perspektiv.
Kvinnoliv.
Välkommen Sara Emilion.
Tack.
Säger man så?
Emilioni.
Emilioni.
Ja, man säger som man vill.
Man säger som man vill. Du är yogaterapeut och har utvecklat ett balansprogram med verktyg för personer med ADHD. Och du är här för att prata om det, men du är också här för att prata om att du var 38 år när du fick diagnosen ADHD. Vad var det som gjorde att du ville göra den utredningen just då?
Det var en kombination av två faktorer kan man säga. Jag hade utvecklat balansprogrammet. Jag hade en långsiktig vision om att ge personer med hög stress och bland annat ADHD verktyg. För jag hade en känsla av att den hjälp som gick att få inom vården var bristfällig. Så det var dels en nyfikenhet. Hur är det nu att få ett inifrån perspektiv? Vad får jag för hjälp? Vad följer med diagnosen? Vad händer sen? För någonstans visste jag ju redan, och det brukade min omgivning skämta om, att vi kan kryssa i alla rutor, behöver inte gå och utreda dig. Men sen var det också så att verksamheten började växa på ett sätt som jag inte kunde hantera administrativt. Jag skickade fel fakturer, jag lät bli att skicka fakturer, jag dubbelbokade, jag bokade fel datum, jag har jättesvårt med siffror, och det började bli så mycket av att ADHD-symptomen och den här svårigheten att organisera arbete administrativt kom ikapp mig, och då började jag känna en sån skam. Så det var faktiskt en natt när jag låg och bara tuggade fradga och stress, tänkte att det här funkar inte. Jag ville bokstavligen komma ut ur garderoben, och det märkte jag sen vilken förståelse jag fick av mina elever och min omgivning, där jag inte längre behöver ursäkta mig för varför jag dubbelbokar datum.
Men hur var känslorna då när du fick den här diagnosen?
Ja, en besvikelse. Dels en väldig ledsenhet över att ha blivit kritiserad för personlighetsdrag som är tydliga ADHD-symptom. Mm. Till exempel nonchalant, du tycker inte det är kul att lyssna, du tittar ju aldrig mig i ögonen när jag pratar. Att det är arrogans och nonchalant som ligger bakom att jag inte kommer ihåg eller uppmärksamma någonting. Men också en besvikelse av vården, att det är så många år har slussats runt. Och själv, jag som 13-åring ordnade jag själv mina egna remisser. När jag fick min första dotter där 29-årsåldern, då vände jag mig till psykiatrin igen och hade googlat själv. Och nej, men nu är det nog någon diagnos jag har. Och då fick jag min första diagnos.
Det verkligen verkar som det är väldigt svårt att diagnostisera, men du har mått dåligt i stort sett sedan du var 13, eller?
Ja, sen 12-13 så slutade jag sova på nätterna av en hög oro för att inte komma för sent. Det är därför jag tänker att flickor är en osynlig grupp, för det är väldigt mycket man vänder inåt. Mm. Så det är ju vanligt med som ätstörningar, de har fokus på ätstörningen. Men det är lite som också det olyckliga i att många som utvecklar beroenden för att de självmedicinerar. Sen inte får rätt hjälp för att de har ett beroende. Och då får de inte hjälp för sin ADHD. Det är lite vad är hönan och vad är ägget. Och då har ju pendeln slagit från det att det var osynligt till att det nu sker en dramatisk diagnostisering av ADHD, som jag också tycker är olycklig. Så att från okunskap till över.
Hur tänker du att det är olyckligt att den är överdiagnostisering?
Dels att identifiera sig med en diagnos. Att allt fler, för att det inte finns det stöd vi behöver. För att samhället ser ut som det gör. För att barn inte funkar i skolan. Så blir föräldrarna dels står och undrar hur ska jag hjälpa mitt barn. Och sen finns inte det stöd som jag tycker är så tydligt i skolan. Att det brister där. Att vi behöver mer individanpassade system. Och sen i brist på annat så behöver vi en diagnos för att få den hjälpen. Och där är det så lätt. Jag vet att jag själv för ett par år sedan så var det diskussioner om min dotter som hade ojämna kunskapsnivåer. Och så är det så lätt att, ja men är det någon diagnos? Är det någonting? Och det är ingen diagnos. Det är bara att min dotter behövde individuellt stöd. Och ett år senare så funkar det för att hon har turen att gå i en skola där man faktiskt får individuellt stöd. Och när man identifierar sig med en diagnos så blir det också ett ok, tycker jag. Och där tycker jag det är bra att jag fick den som vuxen. Men det är en balansgång. Det finns så mycket sidor av det där.
Kan det inte finnas någon sorts ledsenhet att du inte fick det stöd som du kanske hade behövt när du var ung?
Absolut. Dels att det inte vården borde jag ha sett och upptäckt det här. Och inte jag själv 20 år senare. Och också att jag kunde ha fått en samlad stöd, så att hjälp. Och också att nu har jag ju haft sån tur som har fått stöd av anhöriga med organisationen. Pappa som har varit jättedelaktig i planeringen och städa hemmet och hjälpa mig att organisera. Så där har jag haft tur. Men jag tänker att de som inte har den turen att få stöd av anhöriga. Och idag tänker jag ofta att det inte är vården som har hjälpt mig. Det är att jag har så fantastiska vänner och så bra stöd i mina anhöriga. Som livet funkar. Och att jag har sån kunskap om mig själv så att jag vet vad jag behöver. Och det har ju tagit mig många år.
Och vad är det du behöver?
Stressreduktion. Till slut gjorde jag ju min egen metod. Och den funkar.
Är det typiskt ADHD?
Hela den här historien med balansprogrammet är väldigt ADHD. Letar desperat efter stressreduktion när jag ska få barn. För jag vill inte medicinera, jag vill inte ta sömnmedel, jag vill inte medicinera. Och så letar jag desperat. Jag kan inte göra någonting lagom utan det är från inget till intensivvarianter. Så jag hittar någon sån här buddhistisk meditationsläger och åker och mediterar från 5 på morgonen till 10 på kvällen. Jag som aldrig har suttit still i 10 dagar. Och där får jag en vision. 9 dagar tänker jag göra ett hopplöst fall. Jag kan inte koncentrera mig ett enda andetag. Hur kan alla andra göra det här? Jag kan ingenting. Jag förstår inte hur man gör. Och så dag 9 så kommer jag i kontakt med mitt andetag. Och 1 sekunds närvaro. Och det var så härligt att uppleva den närvaron. Och då får jag en vision. Jag ska lära varenda svensk att meditera. Så då ser jag upp mig på jobbet. Bara sådär. För att jag har fått en vision om att jag ska lära hela Sverige meditera. Och ser till då att jag utbildat mig yogaterapeut, mindfulnessinstruktör. Skapa min egen metod. För det finns inga, på den tiden, det är svårt att tro idag.
När var det här då?
Ungefär 10 år sedan. Ja. Då fanns det ingen korttidsträning. Så när jag skulle hålla grupper så fanns det bara 1 timmes meditationer. Och allt man lyssnar på CD hann man ju få nervsammanbrott tills man hade kommit i övningen. För först ska man sätta sig bekvämt i stolen och knäppa upp översta knappen om man behöver det. Och känna att man sitter lugnt och behagligt. Och då har jag hunnit få nervsammanbrott. Och så tänker jag, hur ska andra med småbarn, hur ska andra kunna göra de här övningarna? Så det är egentligen för att jag tyckte att det fanns inga korttidsträningsmetoder som jag skapade metoden som sen inom 2 år rullade i näringsliv och vård och på skolor idag.
Det är ju fantastiskt. Du måste känna dig väldigt, väldigt stolt.
Det har gått undan med så mycket så jag tänker inte så här att jag är stolt över det jag skapat. Däremot vet jag att det jag har skapat är min bästa medicin. Så det gäller att jag kommer ihåg att ta den. Och det är, du frågar vad är det som hjälper? Det är den här tiden att stanna upp och skapas i den tiden. Och det går oavsett hur mycket man har att göra. Även om man har en diagnos som säger att det är svårt att stanna upp och uppmärksamma nuet. Så är det just att vi behöver lugn och ro. Och det behöver ju alla människor. Så det är samma sak där. Det är ingen skillnad på oss med ADHD och vanliga normalstörda. Vi behöver ju en motkraft i det här samhällstempot.
Det kanske är det sättet som personer med ADHD då ska hjälpa. Eftersom att vi är på väg åt något helt väldigt märkligt håll med all stress och all utbrändhet och så. Jag tänker så här att det är många som har gått före, man ser ADHD-personer som föregångare, att det kanske kan vara ett sätt att också lära andra om att ta det lugnt.
Absolut. Jag tror att det är viktigt att man tidigare och framförallt inom vård och skola lär både barnen med den här problematiken och de andra barnen, lär oss förmågan att stanna upp. I mitt fall så tog det 20 år tills jag hittade det här. Och idag jobbar jag med det här, vilket på sätt och vis är min räddning. Men det är så viktigt att vi är tidig ålder. Och det är så viktigt att vi som föräldrar också. Om vi inte visar barnen att vi stannar upp, så kan vi inte lära dem att stanna upp. Här är det också ett stort problem idag, att vi är så inriktade på att hjälpa våra barn. De stressar så mycket, vad ska vi göra? Om jag tittar på vad jag själv gör, hur jag själv lever och hur jag själv andas och hur jag visar mitt barn vad jag prioriterar i vardagen, så sker ju det där per automatik sen, att vi blir förebilder.
Men nu tänker du här med andetaget då? Hur kan det hjälpa?
Det är ju i särklass det mest effektiva verktyget att sänka sin stress. Inom loppet av några minuter så kan vi sänka vårt blodtryck, vi kan påverka vårt nervsystem, och det är ingenting som vi lär oss i skolan. Och det är så enkelt att vi med hjälp av vårt andetag. Lär du ut en andningsteknik till barn så ligger de som fromma lamm. Jag var med i SVT, en dokumentär om rörelse i skolan. Och då inför det avsnittet så fick jag jättemycket mejl. Men kommer du klara av att göra det här? Det kan vara stökigt. Och kommer du kunna göra 40 minuters yoga? Efter 3 minuter med långa djupa andetag så låg de på golvet och gäspade. När vi tar de där djupa andetagen så känner vi efter hur trötta vi var. Och då slipper vi med ADHD som alltid kraschlandar, för att man kör på hyperaktiviteten och använder den bensinen tills det är helt slut i tanken. Och där är ju balansprogrammet som bygger på mindfulness och yoga att lära oss att känna in kroppen så att vi inte tar slut på hela bensintanken innan vi stannar upp och fyller på lite grann. Det är så enkelt. Och ändå så ska det vara så svårt.
Jag har träffat många kvinnor som har fått diagnos sent i livet. Och det har gjort att bilden av ADHD har gjorts större. Men framförallt att tjejer också kan ha det. Hur tänker du då kring att fler tjejer får den här diagnosen?
Då raderar man ju automatiskt ut den här fördomen att ADHD det är kriminella pojkar. Så att det blir ju bra för pojkarna också då. Och det blir ju rättfärdigt för diagnosen. Sen tänker jag att allting som är utåtagerande får mer uppmärksamhet, självklart. Och där finns det ju också orättvisor om man tittar på tjejer då. Anorexia eller bulimia. Ja, det som syns är där man får hjälpen lättare. Och det vet ju jag även inom ätstörningsvården. Att det kan vara svårare för bulimiker som inte syns på samma sätt.
För det har man också sett, att man har hittat mer ätstörningar, eller förstått att många har ADHD.
Allting hör ihop. Mm. När man börjar se det, det är som ett kluster, att allting hör ihop. Självskadebeteende, ätstörningar. Och där tycker jag den österländska synen är så mycket sundare, där vi tittar på balans och obalans och helhet och holistiskt synsätt på människan, medan vi i vården hackar upp. Är det ätstörningar, självskadebeteende, ADHD, det hör ju också ihop. Mm. Vi tittar på självkänslan, om vi tittar på stressen, så kommer vi ju åt alla symptom. Mm. Och det är det som är skillnaden mellan det österländska och västerländska. Att det österländska har ju tittar på grundorsaker och det västerländska snöar in på symptom.
Men tänk på det du säger om stigmatiseringen. Jag också inför de här avsnitten som vi nu spelar in om ADHD, så har jag varit i kontakt med flera framgångsrika kvinnor. Mm. Väldigt framgångsrika kvinnor. Och ingen vill ställa upp för att de tänker att man riskerar så mycket genom att gå ut med sin diagnos. Vad tänker du om det?
Jag tror att man är rädd för att bli just stigmatiserad genom att man hamnar i ett fack och bidrar till det här. ADHD, ja, det är vi som är framgångsrika entreprenörer. Jag vill istället lyfta, ja, men till vilket pris? Jag kan berätta vilket pris jag betalar för att vara så där driftig. Få 1000 idéer och sen förverkliga dem. Hur mår jag sen när jag har satt igång 10 projekt samtidigt? Det är inte så många som pratar om det. Jag har i en podd även pratat tidigare om vi som jobbar med hälsa, det är samma sak där. Vem 17 pratar om hur stressade vi kan vara av 5 terminstarter samtidigt? Nej, för det vill vi inte prata om, att vi som håller på med yoga också är stressade. Och där är jag ju så mycket emot sånt där skenheligt, så jag är väl gärna öppen med att bara för att jag jobbar med stressreduktion så betyder inte det att jag själv är stressreducerad varenda timme på dygnet. Och samma sak med ADHD, att jag förstår till viss del, man vill inte bidra till det där, ja det är en hyperkraft. Samtidigt så, det är ju så att vi kan, om vi kanaliserar den här kraften på rätt sätt, så kan vi få väldigt mycket gjort. Men priset är väldigt ofta också högt.
Men vad är det för pris?
Ja, priset
vilket pris har du fått vara tvungen att betala?
Utmattning. Flera gånger om. Jag har ju varit framgångsrik i allt som jag gjort sedan liten. För som liten började jag spela piano och blev konsertpianist. Kanaliserade, har jag förstått nu efteråt, att alla de där känslorna som behövde komma ut och allt mitt inre kom ut i pianot. Så jag blev jätteduktig och jag spelade 5 timmar varje dag. Det är ju inte alla barn som kan göra det. Men priset jag fick betala, det har ju varit genom hela livet, att jag har blivit framgångsrik på bekostnad av utmattning. Pianot slog jag sönder med en hammare, dramatisk som är, så slut på den pianokarriären. Men sen i allt jag har gjort, att även när jag jobbar med inom PR, så blev jag snabbt från juniorkonsult till senior och kom vidare och kom fram. Men det var en enorm prestationsångest och enorm stress bakom det där. Och sen när jag då började driva den verksamhet jag gör idag, så är det samma sak där, att jag får idéer. Jag vet hur jag ska förverkliga dem. Jag sätter sedan igång jättemånga projekt samtidigt, och utifrån så ser det här fantastiskt framgångsrikt ut. Men det är klart att det väcker stress, och det har också lett mig i utmattning fastän jag jobbar med balans. Men idag kan jag säga med handen på hjärtat att det kommer inte hända mig igen. För i den sista utmattningen så förändrade jag mina livsmål så drastiskt och såg så mycket vad, och använde spännande nog utmattningen som ett sätt att bli av med beroendet av hyperaktivitet.
Hur då?
Jo, då var jag så trött och utmattad. Så då lärde jag mig också hur en tillvaro kan se ut när det är lite lugnt och tråkigt. För att jag orkade inget annat. Så då lärde jag mig av adrenalinkickarna. Så idag när jag är inför att, oh, där fick jag en idé och det där är spännande, så just det. Och den kan jag spara i en idébank. Och så tyglar jag mig själv så att jag inte använder min hyperaktivitet på det sättet. Det är fiffigt, eller hur?
Jättefiffigt.
Kvinnoliv. Kvinnoliv. Med Karin Björkegren Jones.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at UH1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Om du skulle förklara för någon vad ADHD är. Jag förstår ju att det är ju olika för alla personer, som att vi alla är olika. Men hur är det för dig? Hur är det i ditt huvud, i din kropp?
En hjärna som en torktumlare. Så ska jag säga, så kanske man förstår. Det snurrar runt 1000 idéer per sekund. Det kan vara svårt att sortera dem. Det går väldigt fort. Så att innan jag hinner hejda mig så har jag redan skällt ut eller agerat på impulsen. Så att det är också en... Jag kan säga att jag vet inte hur mycket hade jag inte ställt till med egentligen i mitt eget liv om jag inte hade de verktyg jag fann för 10 år sedan. Mm. För att utifrån är det också så att jag anses ju som modig. Vem 17 säger upp sig över dagen för att hon har fått en vision? När jag bestämmer mig för någonting så gör jag det. Kastar mig ut i saker. Och jag är väldigt modig. Men jag behöver också städa upp efter mig väldigt ofta.
Är du bra på det?
Jo, det är ju att städa upp efter mig. Men det är också ett jobbigt sätt att leva. Så numera tänker jag att jag ska tänka lite innan jag agerar. Så att jag inte behöver städa upp sen om jag har ångrat mig. Eller det var ett för stort kliv att ta till exempel. Mm. Men tillbaka till torktumlaren. Att det är en annan hjärna. Och då går du in. Jag var på en galleria igår. För att barnens största dröm är att gå i såna här köpgallerior. För det gör vi ju aldrig. Och då skulle de få bli av med julklappspengen. Och efter en halvtimme där så är jag ju helt dränerad. För att jag suger upp varenda intryck. Allt som glimmar och blinkar och ljud och ljus och musiken och alla som rör sig. Samtidigt som jag lyssnar på mina barn. Samtidigt som...
Allt som händer.
Ja, och det blir en torktumlare och hela den här gallerian också. Så att det är en helt enkelt en annan hjärna som funkar på ett annat sätt. Och det jag har gjort paradoxalt nog, det är ju att jag byggt en verksamhet på min största bristvara. Uppmärksamhet. Men det fina är att jag vet hur brist på uppmärksamhet känns. Och därför kan jag lära ut tekniker för uppmärksamhet. För jag vet också skillnaden. Det är fantastiskt. Och när vi är medvetna om vår brist på uppmärksamhet så är vi ju egentligen mindfulla. Så det är hela tiden att ta sig tillbaka. Och då tänker jag att vi har inte fått det där med uppmärksamhet gratis. Samtidigt som det där kan också vara orättvist att tänka att de med ADHD har ingen uppmärksamhet. Det är ett sätt att se på det på. Ett annat sätt att se att vi har uppmärksamhet på massa, ännu mer än andra människor. Bara att vi uppmärksammar fler saker samtidigt.
Och blir lite tröttare, uppenbart.
Ja, precis. Mm. Och det är där den där balansen, att dra sig tillbaka, att återhämta sig blir så viktig. Om alla skulle behandla sig själva som vi med ADHD egentligen behöver, med mer återhämtning, så skulle ju alla må mycket bättre.
Så då är du ju en föregångare.
Det har jag inte velat säga. Ja, det är. Men jag måste säga att i 40-årsåldern, 41 som jag är, och att leva på det sättet jag gör idag i Stockholm, i det här tempot, så är jag faktiskt en föregångare. För att när andra springer på kalasinbjudningar och aktiviteter, dåligt samvete för att de inte har hunnit med att göra listan på helgen, så har jag en huvudregel, max en aktivitet per helg. Så får man välja. Ska vi gå på ett kalas eller ska vi göra det här? En sak per helg. Och det är ingen där hemma som klagar och tycker det är tråkigt. Utan vi får en balans i det här istället.
Men vad händer om det blir för många aktiviteter då?
Då blir jag utmattad. Och när jag blir utmattad så får jag kort stubin. Och då får jag lätt temperamentsutbrott. Så att det är dominoeffekt. Och sen så halkar jag efter, mår sämre på måndagen. Det här är ju en känslighet som jag vet att jag kommer behöva ta hand om i resten av mitt liv.
Mm.
Men det är också en gåva, tänker jag. För att den tvingar mig till att ta hand om mig själv på ett sätt som egentligen alla andra också skulle behöva. Och återigen, att vården skulle behöva mer av de här verktygen. I Sverige har vi mer yoga inom vården tack vare medicinska yogan som har kommit in så brett. Det är någonting världsunikt, så vi har redan. Men det behövs mer av de här teknikerna, metoderna. Men framförallt i skolan också. För det är inte bara de som far illa ut och hamnar i vården som ska få det här. Utan det är även förskoleklassarna så att de lär sig verktyg för livet.
Men kan inte du få in balansprogrammet då i skolvärlden?
Jag önskar att jag kunde klona mig. Just nu jobbar jag med någonting unikt inom ADHD-fältet. Och det är att vi ska sätta upp vår första utbildning nu. Jag och kvinnan som ledde balansprogrammet på Akademiska sjukhuset i 2,5 år. Vi ska sätta upp en utbildning för både anhöriga och brukare. Och människor som jobbar med barn, unga och vuxna med ADHD. Som fokuserar på likheter istället för olikheter. För det tycker jag saknas. Anhöriga vill hjälpa sina barn till exempel med ADHD. Men de får ju inte heller något stöd inom vården. De har ju en otrolig hög press och stress och väldigt mycket utmattning bland de anhöriga som också behöver verktyg. Och här vill vi sätta upp ett program, en utbildning för människor så att de kan fokusera på sina likheter, och likheten är behov av återhämtning. Så där kommer jag fokusera nu mycket på att få ut det här programmet för personer och anhöriga med ADHD. Och sen barn och ungdomar, där har vi en utbildning och där har jag utbildat en hel skola i Stockholm där man gör det här från förskoleklass upp till årskurs 9. Det är ett grundläggande problem, det är någonting som vi behöver. Om en privat aktör satsar på en skola gör det ingen skillnad för hela samhället. Vi behöver titta på hur ska hela samhället få in det här stödet. Det är, jag ser det som
du måste tänka på din vision. Som
ja,
hela Sverige ska börja meditera.
Och där tänker jag jätteofta på Nalle Puh och tusenmilafärden. Att det är det första steget som räknas. Det här kommer få ta tid.
Jag har hört att hormonet östrogen påverkar receptorer i hjärnan som släpper ut serotonin, dopamin och norepinefrin. När östrogenhalten sjunker under veckorna före en menstruation eller under åren före klimakteriet så sänks nivån på de här hjärnkemikalierna också. ADHD påverkas av de här nivåerna, vilket har visat att kvinnor med ADHD är mer känsliga för östrogen. Så när östrogennivåerna är låga så blir ADHD-symptomen värre. Vissa kvinnor klarar sig relativt bra fram till klimakteriet då sänkningarna av hormonnivåerna gör att de inte längre kan bemästra sina ADHD-relaterade svårigheter. Jag tänker på det du sa att du kände av när du var 13 och när du var gravid.
Mm.
Snart går du in i klimakteriet.
Ja, jag vet. Åh, jag blir redan nervös när du sa det där. Åh, herregud. Jag kommer gå ut för då. Det är ett sånt blankfält. Varför pratar vi inte mer om det här? Varför ökar vi inte kunskapen? Nu är ju hormoner, det är inte mitt specialistområde. Vi behöver verkligen vara fler som pratar om alla sambanden. För de finns. Och där tänker jag att det är så viktigt att det här med dopamin och serotonin, det är någonting som jag också självständigt tänker, hur ska jag höja mina? Jag vet ju att jag har en känslighet där och att det är låga nivåer. Jag vill inte att kickarna och adrenalinkickarna är det som ska, att ska leva på adrenalinkickar, utan jag måste höja mina nivåer av lyckohormon på ett hållbarare sätt.
Men kan du tänka så här också när du tittar i backspegeln att det kanske har varit mer problematiskt när östrogennivåerna går ner vid menscykeln, vid graviditet. Alltså när du börjar tänka så, kan det vara så? Man säger att många med ADHD har jobbigare PMS till exempel.
Det är roligt, det är kul hur man speglar. Jag har aldrig tänkt på det sambandet. Men nu när du säger det så är det jättetydligt det där det kickade igång i tidigt tonår. Och sen så blev det som jobbigast för mig när jag sen var gravid båda gångerna. Men jag har faktiskt inte, där ser jag som tänker så mycket, inte tänkt på det sambandet.
Och medicinerar du?
Nej, tidigt tonår så var det ju läkare som föreslog Sobril och så. Som jag efteråt har förstått är otroligt beroendeframkallande. Så redan där hade jag en intuition om att granska lite grann de råd jag fick, så jag ville inte ta det. Men sen senare blev det ju sömntabletter och ångestdämpande för att jag skulle lugna min oro. Men efter diagnoseringen så fick jag ju medicin. Och då var det samma sak där, jag ville få ett inifrån perspektiv. För jag ville fortfarande inte medicinera, men jag ville se hur blir det för andra? Hur är det? Vad får man för bieffekter? Så lite som min egen försökskanin. Inom 2 veckor så hade jag ångestattacker, grät, sov ingenting om nätterna för att jag snedtände på de här medicinerna så fasansfullt. Och när jag sen slutade tvärt, då var det som att slippa sin ADHD. Så det var mitt enda och sista försök med mediciner. Men med det sagt så vill jag säga att jag har full respekt och vet att vardagen inte fungerar för många barn och vuxna som skulle välja bort mediciner. Och jag ser det som en självklar en behandlingsmetod som behöver finnas. Men det är så viktigt att även där vara sin egen vetenskapsman. Prova både med och utan så att man inte bara ramlar in i någonting för att man följer blint de råd man får av doktorn. För det är också så stor skillnad på vad han är för hos läkare. Det är inte alla som föreslår Sobril till en ung tonåring som kan utveckla ett livslångt beroende. Det har vi också kunnat se i Malin Lagström som håller utbildningen nu i vår, höll balansprogrammet för patienter på Akademiska sjukhuset i Uppsala i 2,5 år. Och kölisterna ökade och patienterna var så nöjda med hennes grupper där de i den utvärdering hon har gjort kunnat se tydlig effekt på ADHD-symptom som både koncentrationssvårigheter och impulskontroll. Så den kommer att presentera nu till våren på Arbetsterapiforum som sammanställer allt som är gjort inom forskning och utvärdering på ADHD.
Så vi kommer kunna se det här på sjukhusen kanske snart då?
Tyvärr så valde man andra behandlingsmetoder sen. Så att när Malin inte var kvar på Akademiska, vilket hon inte är längre, så valde man att prioritera andra behandlingsmetoder, som till exempel medicinering. Så nu lever inte det vidare på Akademiska.
Vad tänker du om det?
Jag tänker att det självklart är jättetråkigt, för det var ett väldigt spännande projekt. Jag hade velat se forskning på det, för det fanns forskningspengar och det hade blivit av ifall Malin hade varit kvar och man hade fullföljt. Men nu så tänker jag att det bara blir längre fram.
Nu så här, avslutningsvis, är det någonting som du skulle vilja tillföra? Något du tänkt på?
Ja, en tankeställare till er med ADHD, att bara vända perspektivet lite grann. För att funktionsnedsättning, bara ett sånt ord, tycker jag är jätteorättvist. Det är nästan som att kalla homosexualitet för funktionsnedsättning. Det är en olikhet. Våra hjärnor funkar på ett annat sätt. Och samhället är inte anpassat idag efter våra hjärnor. Och därför tror vi att vi har en funktionsnedsättning. Det kan ju vara att vi vänder perspektiv. Samhället har en funktionsnedsättning. Det tycker jag är en viktig tankeställare. Och om man utgår ifrån det så blir dömandet av sina egna tillkortakommande mycket mildare. Om vi i varje situation där vi misslyckas ju ofta med saker som andra tycks klara av med lätthet. Och att då titta, okej, är samhället funktionsanpassat efter mig? Nej, men då är det inte så konstigt. Så det är så viktigt att vi vänder perspektiv.
Tack Sara för att du kom hit och delade med dig av dina erfarenheter. Men stanna gärna kvar. För nu är det dags att landa. Att ge dig själv en paus. Så sätt dig till rätta. Blunda gärna och rikta din uppmärksamhet in i dig själv. Och tillåt din kropp att varva ner. Att komma i ro. Att slappna av från topp till tå. Och du kan också passa på att tacka dig själv för allt som du klarar i ditt liv. Allt du hittills klarat av. Så tillåt dig nu att slappna av i hela kroppen. Att ge dig själv en stunds vila. Känn vad skönt det är när du tillåter dig själv att landa en stund. Att landa i din andning. Att landa i din kropp. Att landa i rummet här och nu. Och att det är alldeles tillräckligt.
Kvinnoliv. Kvinnoliv produceras av Mrs. Jones AB, Mrs. Jones AB och Stray Dog Studios.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Välkommen till Paus. Jag är Karin Björkegren Jones. Och det bästa med podden Paus, det är att du har ett helt bibliotek med över 100 guidade meditationer som du kan lyssna på om och om igen helt gratis där poddar finns.